Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Välkomna till nyhetshelgen 26. Är du med oss, Maria?
Jag är med er. Detta är Trelleborg Calling.
Jag kan berätta det för lyssnarna att alltid innan vi ska spela in så är vi så tramsiga. Så här, gladiatorerna redo!
Utmanar redo! Ja, ni ska ja, bara veta hur oseriösa vi är innan vi... Mm. Men i sändningen är vi väldigt seriösa, Ingrid.
Ja. Absolut typ, är vi det. Typ. Du, nyhetshelgen 26 heter Margots monumentala misslyckande. Mm. Och ni ser ju på Ointressantas fantastiska bild hur hon har klampat runt över jordklotet och utlöst bomber både här och där.
Ja. Mm, ja, det har verkligen varit en... Men hon är fantastisk enligt svensk mainstream media.
Ja, ja. Oh, ja, hon har gjort såna enorma... insatser. Men alla är inte överens om detta och vi ska berätta exakt hur mycket hon har misslyckats. Mm. Sen ska vi dessutom prata lite mer om det nya svarta, det vill säga kannibalism. Mm. Och så ska vi även prata om befolkningsutbytet och hur oerhört snabbt det går. För jag tror inte alla riktigt förstår hur det här fungerar.
Nej. Och det är ju fortfarande så att en hel del hävdar att det är vandringssägen och ja, främlingsfientlig myt och sådär. Men egentligen handlar det bara om att man kan räkna lågstadiematte faktiskt.
Ja, precis. Det är faktiskt inte svårt så. Men jag såg någon på Twitter som skrev så här med att ja, vad spelar det för roll? Vad bryr jag mig om vilka människor som bor i Sverige om 100 år?
Alltså, du menar inte att folk kör med det fortfarande?
Jo, alltså. Jo. Alltså vidden av historielösheten, att alla våra förfäder som har kämpat för detta landet, det spelar ingen roll om det säger bara bor afrikaner här. Ja, vi ska fortsätta prata om det innan nu jag arpar upp mig för mycket. Men jag vill en gång slå ett slag för vår nya kanal, den fantastiska nontube.net. Mm. Och det är ju en alldeles fantastisk lyssnare som har skapat denna sida och det finns obegränsat med bandbredd på den, vilket är liksom hela förutsättningen. För vi vill ju växa, här ska ju vara massor med grejer, men han som har gjort den började då med oss, Ingrid och Maria, och vi har lagt upp alla de poddar som vi har tillgång till. Vi letar nu efter de gamla nyfiken på avsnitten. Ja. Och jag har goda förhoppningar om att vi ska hitta, kanske inte alla, men en stor del av dem i alla fall. För det visar sig att det enda avsnitt som finns nu, det har blivit väldigt populärt. Och det är ju därför att de gamla nyfiken på finns ju ingenstans längre, ute på nätet alltså.
Nej. Nej, precis. Och vi har ju då, vi ska ju credda Konrad i jakten på de gamla nyfiken på. Vi har sagt honom att Sherlock Holmes har fram dem, så vi hoppas att han lyckas hitta dem.
Ja. Och den nya nyheten också med Nontube, det är att nu har vi även fått med Palaestra Media. Där.
Ja, fantastiska dokumentärer som de har gjort, kan ni se. Ja. Där, med Jonas Nilsson i spetsen.
Precis, och nu när man kommer in så kan man då välja om man vill läsa eller om man vill lyssna på dig och mig eller om man vill lyssna på Palaestra Media och titta. För att det är ju så att här kan man även spela upp video. Och den dagen du och jag är redo att spela in med bild så kommer de att finnas där. Men vi kommer alltid att fortsätta med liksom bara ljudfilerna. För de som föredrar det på Spreaker och Podbean.
Mm. Men vi kan ju avslöja så mycket som att denna veckan har vi tagit ett stort kliv framåt i vår strävan att äntligen liksom komma någon vart med det här med att även bildsätta poddarna. För det, ja, kommer inte hända något speciellt, inte till en början i alla fall. Vi kommer inte vara så där flashiga som Luai och sådana människor som klipper in en massa saker och sånt. För det är vi för dumma för, höll jag på att säga. Men däremot så kan vi ju tänka oss att det kanske blir någon sån här Stefan Molyneux-variant där vi sitter och pratar i rutan. Till att börja med i alla fall.
Ja, precis. Och Luai har faktiskt lovat att han ska hjälpa oss och visa hur man gör.
Ah, härligt, härligt. Ja, det finns hopp om livet. Men du, innan vi går in på liksom veckans olika ämnen så vill jag bara slå ett slag för ingridmaria.se i största allmänhet. Och att man, jag ser att ni har varit, för det första så har ni läst våra artiklar väldigt mycket denna månaden och det är jätteroligt. Och ni har varit duktiga på att klicka på annonserna. Och det gör skillnad, ska ni veta. Ni som inte har möjlighet att stötta oss ekonomiskt, ni kan klicka på annonser utan att det kostar ett öre. För det är också en slags gåva till oss.
Det är det.
Så gör gärna det. Och ni som har möjlighet att stötta oss med en slant får ju hemskt gärna göra det via PayPal, Bankgiro och Swish som vanligt. Och alla de uppgifterna finns i programmens beskrivning och på ingridomaria.se där man också kan bli månadsgivare.
Ja, och det tycker vi särskilt mycket om, ni som blir månadsgivare. För då vet vi att de här pengarna, nu är det ju naturligtvis så att man kan avbryta det när man vill. Men i alla fall, det är lite mer säkert än att varje vecka, har det kommit in några pengar nu?
Ja, och också tycker jag att det känns bra av den anledningen att det känns som att ett förtroende då, att den personen tror på oss tillräckligt mycket för att investera en summa i månaden för att liksom teckna så att säga en prenumeration eller vad man ska kalla det.
Ja, ett slags prenumeration, men det viktiga är ju här att det vi sysslar med, det är ju opinionsarbete och det gör vi genom poddar och artiklar och genom att föra ut de frågor som vi tycker är viktiga för Sveriges överlevnad.
Och vi försöker ju då att liksom skilja oss lite grann från de andra alternativmedierna. De gör ju sina grejer och de gör det väldigt bra. Samnytt, Nya Tider, Fria Tider och Nyheter Idag. De har alla lite olika profil och de har sin inriktning. Och det behövs ju inte en till Samnytt eller Nya Tider eller Fria Tider eller så, va? Utan vi försöker hitta lite andra vinklar, lite andra ämnen. Eller hur?
Ja, vi är ju inte alls intresserade av nyhetsflödet. Utan det vi gör, det är ju analyser och att sätta det in i ett sammanhang. Och alltså, vad är det som har hänt? Inte bara, nu var det ännu skjutning. Utan liksom se de långa dragen, så att säga.
Och då har vi ju två artiklar denna veckan som vi vill gärna lyfta lite extra.
Jag tycker att du kan börja berätta om din fortsatta djupdykning i eliternas alla perversioner och läskigheter. För del 2 lades ut igår söndag.
Ja, det stämmer det. Ja, precis. Del 1, där den kallade jag ju Down the Rabbit Hole. Alltså, precis som Alice i Underlandet, att man faller ner i kaninhålet och hamnar i Underlandet där allt är bak och fram och upp och ner och spegelvänt. Och Ondskans ryska docka heter veckans avsnitt och det är en lång, lång, lång artikel, men jag hoppas att ni har tålamod att läsa hela, för jag har verkligen försökt lägga mig vinn om att kamma ut vissa trassliga trådar så mycket det går. Det är inte helt lätt, kan jag berätta för er. Därför att de här hemliga nätverken som till exempel Jeffrey Epstein var en del av då, de håller på med korruption, de håller på med rituella sexorgier och de till och med mördar folk när det passar dem. Men det ytterst handlar om är naturligtvis makt. De vill ha makt och de vill liksom ta sig upp i toppen, få så mycket makt och pengar och inflytande som möjligt. Och jag kommer förklara mer i nästa del, vad ska de med denna makten till? För det är det många säger när man börjar prata om New World Order och sådär, bara namnet liksom får folk att bli så här, foliehatt och nej, konspirationsteori. Så fort man börjar prata om det så ofta en fråga man får är, men vad ska de med makten till om jorden är helt förstörd?
Just det. Ja. Det är ju en intressant fråga och den hoppas jag att vi får en del svar på söndag då.
Jag ska göra mitt bästa i alla fall.
Ja, det vet jag. Det gör du alltid. Mm. Och jag tycker att du har lyckats väldigt bra. Och jag måste ju säga detta också, att det finns ju väldigt många filmer eller videor på YouTube om det här. Men de är ju alla på engelska. Och jag tror att det här är bland de första artiklarna på svenska som beskriver det här fenomenet. Så att jag tycker att du har gjort ett fantastiskt arbete här, Maria.
Tack ska du ha. Jag försöker som sagt vara att knyta ihop alla trådar, eller inte alla trådar, men så många som möjligt. I det här avsnittet har jag bland annat då, jag skriver om sexsekten Nexium som rullades upp och avslöjades nu i våras. Det har varit rättegång mot dess ledare Keith Raniere under våren. Vad var de för några? Hur var den här sekten strukturerad? Och så fortsätter de att förklara liksom att det är så här alla sektor är uppbyggda. Mm. Och det finns en anledning till det, och det har med makt att göra och så vidare. Då. Och så går jag in på Epsteins ö, det creepiga templet han hade där. Varför gick där egentligen? Kan man ju fråga sig. Det är det ju ingen som riktigt vet, och vi kommer antagligen inte någonsin att få veta det heller. För nu har de har i omgångar alltså demonterat det som finns på den här ön. FBI gjorde ju inte husrannsakan på ön förrän efter Epstein var död av någon anledning.
Det är ju så väldigt konstigt, och det är där man känner att vi kommer nog aldrig att få reda på hela sanningen. Exempelvis kommer vi aldrig få reda på exakt hur han dog.
Nej.
De flesta är ju helt övertygade om att det inte var något självmord. Men det finns en sak till som jag tänkte jag skulle fråga dig om. Det handlar ju mycket om så kallad luciferianism eller satanism. Men tror de verkligen på det? Tillber de Satan? Är det som är grejen?
Jag tror att en del gör det. För det första så vill jag gärna skilja mellan satanism och luciferianism. Det är två lite, det finns saker som skiljer de två. Mm. Begreppen. Det ena är liksom en reaktion på kristendomen, satanism, och det andra är en religion, kan man säga, eller ett utövande som har funnits långt innan kristendomen fanns. Mm. Så kan man säga, väldigt förenklat. Nej, jag tror att många av dem gör inte det. Många av dem har inget utbyte av den andliga delen av de här ritualerna som de håller på med. Men man gör det ändå, för man lämnar det som en del av den här panten som man måste göra för att ta sig mot toppen. Du måste göra värre och värre och värre saker hela tiden för att avancera mot toppen av pyramiden eller mot centrum av de här koncentriska cirklarna. Så att jag skulle tro att en hel del av dem som är liksom verksamma inom det här, de har inte någon tro på någonting övernaturligt eller okult eller någonting sånt där, utan det är ritualer som man gör för att det ingår på något sätt i verksamheten.
Mm. Men man kan ju säga att egentligen så, du skriver väl det också, att egentligen spelar det ingen roll om de tror på det eller inte, för att det är ändå så här det fungerar. Och dessutom skulle jag då vilja lägga till att djävulens bästa trick, det är ju att han har lurat i folk att han inte finns.
Mm.
Och det är det jag menar, att jag tror att djävulen finns, precis som Gud finns. Det finns alltid ett gott och ett ont. Och den som tillber Lucifer ger Lucifer större makt, oavsett om man tror på honom eller inte.
Naturligtvis. Alltså, exakt, precis som du säger. Om vi ponerar att djävulen finns, så går ju de hans ärenden.
Mm.
Vare sig de är medvetna om det eller inte. Så att det är ju lite existentialism där. Det kan egentligen kvitta vad de tror och inte tror, för resultatet är detsamma. Men och så jag kommer in lite här i slutet på Epsteins val av vänner och varför och sådär liksom, att han det är ju inte alla, jag har ju aldrig någonsin påstått att alla människor som kände Epstein deltog i de här sexritualerna, så är det naturligtvis inte. En del gjorde det, en del gjorde det inte. Han hade en hel del vänner eller bekanta uppenbarligen som var utvalda av andra anledningar, och de anledningarna kommer jag komma in på i nästa del. Jag vet att väldigt många blev liksom så här: åh, Elon Musk, kände han Elon Musk, och menar att Elon Musk är satanist? Och nej, det är inte alls säkert att han är, men han var en del i Epsteins bekantskapskrets, och det finns en anledning till det.
Då ser vi fram emot nästa del.
Mm.
Du, ska vi säga någonting om dagens artikel som vi la ut i morse om huruvida Sverige är en failed state eller inte?
Det är ditt senaste alster. Vad tycker du om vi börjar med det?
Ja, jag tycker så här, det är så här, det finns fyra kriterier för när man säger att den här staten är kollapsad. Och när man tänker fail state, liksom kollapsad stat, så är det ju inte Sverige man tänker på, utan man tänker på Nordkorea, Somalia och du vet andra såna här bananrepubliker. Men jag går igenom då de här fyra kriterierna. Då ska vi se om jag hittar det här. Det är då, det första är att man har förlorat kontrollen över sitt territorium. Mm. Eller förmågan att använda våldsmonopolet. Ja, den bockar vi av. Så är det. Det finns en massa sådana här no-go-zoner, 60 stycken. Och där har inte polisen längre våldsmonopolet. Mm. Det vill säga staten. Mm. Nummer två, det är då att man har en dålig förmåga att ta beslut inom den legala makten, det sittande parlamentet eller regeringen. Ja, det finns det många exempel på. Så den kan vi också bocka av.
Mm. Ja, du tog både dö och gök där, va, som exempel på hur liksom den parlamentariska makten i Sverige har kollapsat.
Ja. Absolut. Sen nummer tre, det är då att man inte förmår att ge folk de här basala tjänsterna som vatten, elektricitet och vård. Och där måste vi ju ändå säga, det är ju fortfarande så att vattnet rinner från kranen och det tänds när du trycker och du kan få vård även om det tar väldigt lång tid. Men jag sätter ett stort utropstecken ut vid den, för jag går igenom det att vattennätverket så att säga är i stort behov av reparation. Det har inte gjorts någonting på väldigt många år därför att man har prioriterat andra saker, och vi vet hur många som dör i vårdköer och så vidare. Så att,
och vi vet att det är elbrist, och tack vare Miljöpartiet så får vi importera från olika kolkraftverk i Polen och sånt istället.
Ja, visst, det är så snurrigt. Men vi kan inte bocka av den riktigt än. Och sen nummer fyra är att man förmår inte interagera med andra som en fullvärdig medlem av det internationella samfundet. Och där har vi ju då exempelvis Margot Wallström som ett mycket bra exempel på att det här blir allt svårare för Sverige att reda ut sina internationella kontakter. Så att vi kan bocka av hälften av dem. Så att vi är, fast folk inte tror det, för att allting på ytan ser ut och fungerar så bra i Sverige. Men jag tycker att ni ska läsa den här artikeln och sprida den också till andra. Därför det här är viktiga saker att fundera på.
Och du har väl mycket intressant data, tycker jag, i den här texten. Utan att det blir så här tjatigt. Alltså, bli inte rädda nu och tänk, det är en massa tradig statistik och sånt. För det så är det inte. Men du har en intressant karta här till exempel över hur man värderar stabiliteten i olika länder i världen. Och där ligger ju Sverige fortfarande liksom bra till, men sämre till än vad vi har gjort tidigare. Och sämre än våra grannländer, Finland, Norge och Danmark.
Absolut. Så även världssamfundet har noterat att Sverige inte är riktigt gamla moder Svea längre. Det är nämligen Absurdistan.
Och nu ska vi göra en hip-hip övergång här. Fler som har noterat att Sverige inte är gamla Svea längre. Det är bland annat Tucker Carlson i USA som förfasas över att vi tydligen ska bli kannibaler i Sverige.
Ja, just det. Alltså, han är ju jättebra, och jag måste tipsa om en youtuber som jag hittade bara häromdagen som kallar sig Legenden, och det är han som har klippt ihop det här tackerklippet med sina egna kommentarer. Men alltså, Tucker Carlson har då sett intervjun som vi pratade om i fredags med den här Magnus Söderlund som tycker att vi ska börja äta upp varandra för att rädda klimatet, och han är väldigt rolig att se, Tucker, som väl tydligen är svensk ättling om jag har förstått rätt.
Det är ju logiskt med det efternamnet ju.
Och den stavningen.
Ja, nej, alltså han han och en annan reporter sitter och funderar på om det här verkligen är sant. Och hon säger så här, ja, nej, ja, jag har försökt researcha detta. Det verkar vara sant, det verkar stämma. Jag trodde först inte att det kunde vara sant, men det är tydligen det.
Mm, yeah.
Och du vet att en professor uttalar sig i svensk tv om att vi ska bli kannibaler. Och Tucker, han är rolig, men han är också lite, han slår också huvudet på spiken så tillvida att den här kannibalismgrejen är ett sätt för, vad ska vi kalla dem, vänstern, globalisterna, ja, vad man nu sätter för etikett på dem, att styra oss, att de vill trycka ner oss. Mm. För han konstaterar att själva behöver de inte sluta använda sugrör, själva behöver de inte sluta äta hamburgare. Det är bara vi
eller
som
flyga.
Ska... Exakt, flyga. De flyger med sina privatplan, kors, men det är för att de måste göra det, vet du. Mm. De måste ju det. De har inget val. Tyvärr, alltså som prins Harry då till exempel, han och den här häxan han är gift med, de har ju hållit på och med massan sådär, åh, grönt, och tänk och hållbarhet, och vi försöker, och vi ska bara skaffa 2 barn för att vi tänker på planetens framtid och så vidare. Och så samtidigt på 2 veckor hade de åkt 10 gånger i sitt privatplan eller vad det var, någonting i den stilen.
Ja, det är helt sant.
Och var på liksom då när brittisk media frågar honom om det, han säger det, att ja, men det, vi var tvungna att göra det, för det har med min familjs säkerhet att göra, och det. Och det är så tydligt att, och Tucker säger det också, reglerna gäller ju inte dem, så de, det är ju bara vi plebejer som ska lida och hålla käften.
Mm. Mm. Ja, det är sannoliken ett klassförakt utan dess like. Och han säger också så bra, han säger så här, för han pratar om att jaha, först var det här att vi skulle äta insekter. Det är ju någonting, ja, de har hållit på med i flera år och försökt lansera. Mm. Men konstigt nog så verkar inte folk gilla att äta insekter. Och då säger han så här, men så här är det, ju mer perverst och onaturligt det är, desto bättre är det för vänstern. De älskar allt som är perverst och onaturligt.
Ja, precis. De gör ju det. Vi pratade ju i förra programmet om vad kan det bero på att de är såna här? Varför? Vad är motivet till exempel med att få folk att vilja äta upp sin granne eller äta insekter eller sådär? Vi fick lite olika förslag från lyssnare. Du och jag spekulerade ju i att det kan det vara ett sätt att bryta ner vår mänsklighet, att göra oss omänskliga, att liksom trubba av oss. Det var en.
Ja, det var ju bland annat det som Måns Krabbe skrev om. Och det tror jag att det ligger mycket i. Men så har jag fått från en lyssnare som heter Mattias. Han skriver så här: ja, det behöver inte vara det, utan att försöka helt enkelt att hitta på det värsta folk kan tänka sig, för att de av oss som fortfarande inte är livrädda för att jorden ska gå under, att vi nu, alltså, vi kommer att tvingas bli kannibaler. Om inte vi går med på att rädda klimatet, så kommer vi vara tvungna att äta upp våra egna barn.
Mm. Mm. Ja, det kan ju vara sant det också. Det ena behöver ju inte utsluta det andra. Det kan vara synergieffekter, eller på sig. Ja. Men du har lite andra teorier också.
Ja, det var också en lyssnare som sa att det kan ju också vara så att de försöker förbereda oss för ett nytt holodomor. Och det är nog inte alla som känner till denna fullständigt vedervärdiga förintelse som är kanske, alltså, par, tre gånger så många dödsoffer som förintelsen. Mm. Den som alla kallar förintelsen med stort F. Mm. Och det var ju det som Stalin gjorde på 20-talet i Ukraina, som var Sovjetunionens kornbod, och det fanns stora rika bönder där med stora liksom bondgårdar och sådär. Och de kallades ju då fiender till revolutionen, och de var ju, det fanns något särskilt ord på dem som jag har glömt nu, men som vad heter Karl-Olof Arnsberg skriver om i sin nya bok Efter demokratin, som jag bara har börjat läsa på, men som verkar väldigt bra. Han beskriver just holodomor väldigt utförligt. Mm. Hur man helt enkelt, man tog ifrån dem all skörden. Man tog ifrån dem deras kor och deras grisar. Alltså man stal all maten, för man menade att de var några jäkla kapitalister. Och sen började man skjuta folk för att de skulle förstå att de inte var, de var inte värda någonting. Och de som försökte fly, de sköts eller sattes i Sibirien i läger. Och till sist var de så, de svalt ihjäl. Alltså det finns bilder på folk bara föll ihop på gatan och bara dog av svält. Mm. Och till sist började de äta varandra.
Ja.
Och ändå så dog det kanske 20 miljoner människor. Man vet inte riktigt hur många. Men det här är alltså, det var ett alltså, och detta ordet holodomor och betyder utrotning via svält eller någonting sånt där. Det var alltså en vad heter det?
En skapad svältkatastrof.
En skapad svältkatastrof där liksom människor till sist, de dog som flugor och de till sist alltså började äta av varandra. Ja. Om de dödade varandra först eller om de bara tog de som hade fallit ihop, det vet jag inte, det har ni båda delar. Men, så det kanske det de försöker förbereda oss för.
Var detta ett sätt för Stalin att, vad ska vi säga, kväsa ukrainarna att få dem att underkasta sig? Var det som var syftet då?
Ja, och plus att det rådde ju matbrist överallt eftersom han förstörde ju, alltså det fanns ju ändå ett hyggligt fungerande samhälle, men då skulle allting industrialiseras och alla skulle in till stan. Mm. Och då blev det ju matbrist bland stadsborna, så han åkte till Ukraina och bara stal all deras mat. Mm.
Helt fasansfullt. Och det var, visst var det även så under belägringen av Stalingrad att folk hemföll åt kannibalism. Alltså när tyskarna belägrade Stalingrad, var det ett år eller?
Ja, jag tror det. Och även tyska soldater.
Ja.
Åts ju upp ju.
Ja, ja. Och jag vet, man har såna historier om att de tuggade på läderbälten, de försökte göra soppa på, jag vet inte. Det, för övrigt, som en parentes, så kan man ju nämna att det är så historien om Hannibal börjar, Hannibal the Cannibal. Att hans syster blir upphöten här. Alltså han ska härstamma från någon litauisk, tror jag det, eller lettländsk adelsfamilj. Och under andra världskriget så dödas då deras föräldrar och hans syster blir tillfångatagna av tyska soldater, eller om de också är balter fast de är medlöpare med tyskarna, jag minns inte vilket. Men hur som helst så svälter de, så det slutar med att de dödar hans lilla syster och äter upp henne. Och han äter också av henne, och det är det som gör honom så traumatiserad.
Och sen vill jag då också påpeka att även om jag inte tror det är någon större risk att svenskarna kommer att börja äta upp varandra, så vill jag även varna för detta. För man kan nämligen få en sjukdom som heter koro, som är en infektionssjukdom. Och den är besläktad med galna ko-sjukan och Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Mm. Och detta förstod man på 50-talet när det åkte ner en massa forskare till kannibalerna på Nya Guinea. Och då visade det sig att flera av dem då, de skakade och de blev då konstiga och sjuka och så. Och det var koro, den här sjukdomen som man får genom av att äta sina artfränder.
Mm. Och det var ju då därför kor fick Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Det var ju för att man malde ner andra kor till benmjöl. Alltså, eller slaktrester var det väl överlag liksom. Ja. Och matade korna med det. Och de är ju, som ni alla vet, de är ju vegetarianer. De har ju 4 magar för att de ska kunna bearbeta en massa gräs som de tog i sig. Så det här med att äta benmjöl är inte alls någon höjdare för dem. Så därför detta utbrott då av galna kosjukan i framförallt Europa var det väl då för en, vad kan det ha varit, 15 år sedan någonting. Då kom man fram till att okej, det var inte så jättesmart att ge det till konarna. Nej, nej. Och det är ju väldigt konstigt att de inte kunde räkna ut det innan, för den här kunskapen har vi ju då som sagt haft åtminstone sedan 50-talet att det kan hända läskiga saker om man äter sina artfränder.
Så att... Ja, och det kan man ju tycka att TV4 borde ha researchat innan de tog in den här stolliga professorn och lät honom säga att ja, det beror på att folk har sådana tabun, men det är faktiskt inte, och det är bara en ny sak, och det kan man mycket väl göra.
Sluta. Ja, det är så dumt. Ja, det är så dumt så liknar ingenting. Jag såg att om det var nyheter idag, tror jag det var, hade någon sån här, vad tycker du, skulle du kunna äta människor? 90% hade svarat nej, 10% ja. Men där har ju lite att göra med hur man ställer, alltså hur tänker du att frågan är ställd? Tänker du att du är i en sån här alive-situation, eller? Mm. När du svarar ja?
Ja, antagligen. Tänker du det?
Ja.
Att om det inte finns något annat, om det står mellan att jag dör, eller att jag äter upp en människa som redan har
dött. Är död, ja.
Ja.
Mm. Precis. Du, en parentes här som har med döden att göra är den här fasansfulla historien som vi bara tänkte nämna om att man, det har ju med klimathysterin att göra, att man tydligen numera så nekar sjukvårdspersonal döende patienter sugrör.
Ja, den är så hemsk, bara läs den. Alltså, det är fruktansvärt.
Kan du tänka, hur är man funtad i skallen, Ingrid, om där ligger en dödligt cancersjuk person som inte kan resa sig upp ur sängen och enda sättet för henne att få i sig vätska är att du ger henne ett sugrör, vilket man ju i alla tider har gjort, höll jag på sig. Mm. Alltså innan det fanns plast så rullade man ihop, du vet, blad och sånt så att folk som var sängliggande kunde dricka. Mm. Använda det som sugrör. Och sjuksköterskan säger, nej vi har inga, vi tänker på miljön. Jag kommer att tänka på när min mossa var döende av cancer. Hon dog när hon var 54 av extoxcancer. Och hon var helt, det gick väldigt snabbt, det tog bara 5 månader. Och då sa sjukvårdspersonalen till henne att det är ett bra tillfälle att sluta röka, Siv. Okay. Ett tillfälle då jag kan tänka mig att det är, jag skulle verkligen fortsätta röka, så är det ju att när jag vet att jag ändå ska dö om några månader, kan ju jag tänka då, va? Och om det nu var det enda roliga hon hade i det läget.
Ja.
Tyckte de att, men det är vissa människor som jobbar inom sjukvården tyvärr. De flesta av er som jobbar inom sjukvården är fullständigt underbara människor. Fantastiska, som jag beundrar så mycket så att jag vet inte vad jag ska bli av. Men sen finns det tyvärr en del ruttna äpplen, säger man så. Ruttna ägg.
Ja, men alltså det är ju inte så konstigt. Alltså pedofiler söker sig till förskolor och sadister söker sig till vården. Där man har möjlighet att inte bara hjälpa människor utan att också plåga dem.
Du ska säga att den här kvinnan hade säkert någon typ av underlivscancer. För tyvärr så är min erfarenhet av dem som jobbar på KK och inte särskilt positiva, alltså. De som jobbar på vanliga, du vet, canceravdelningar har en annan inställning. Jag har ju märkt det också som har legat inlagd på kirurgen. Att de har en helt annan inställning än om du ligger på medicinen till exempel. Till det här med smärtstillande och ja, hur man tar hand om patienterna överhuvudtaget. Det är väldigt olika traditioner på olika inom olika specialiteter skulle jag säga.
Mm, absolut.
Du hade ju tur i oturen som fick blindtarmen sist. Då fick du jättebra behandling för att du var på en kirurgavdelning. Ja, nåväl. Befolkningsutbytet måste vi ju prata om ju.
Ja, det måste vi göra. Och det var så att på bloggen Mörkläggning, som ju drivs av Arnsberg, som jag redan har nämnt idag. Han har skrivit en mycket intressant artikel där han tar upp en ny studie som går igenom befolkningssammansättningen i Norden fram till år 2100, eller vad vi kan tänka säga då. Och det är mycket, mycket dyster läsning, men det är ju inga nyheter för oss som har följt med länge. Men alltså, den här forskaren konstaterar att år 2100 finns det inte mer än 30% i Sverige som är svenskar.
Okej.
30%. Nu är vi ungefär 70, det är lite under 70 till och med, tror jag, 69 någonting sånt. Och de allra flesta nya är ju då muslimer. Och då kan man fråga sig, men varför går det så fruktansvärt snabbt? Jo, det är just därför att, inte bara det att muslimer föder många fler barn, det är det att de börjar föda barn mycket tidigare. Så medan vi blir 3 generationer så blir de 5 generationer.
Ja, och det här har tydligen landat som en total överraskning för västerländska kvinnor. Det har börjat poppa upp nu, har jag sett lite här och lite där. De har pratat om det på TV4 och lite sådär och suttit väldigt yrvaket och sagt, och även det var så här lite häftiga krönikörer i kvällstidningar har skrivit sådär lite yrvaket att ja, oj, det, tydligen är det så att fertiliteten sjunker visst när man liksom närmar sig 40. Nej. Det kan du inte mena. I och med att naturen, i och med att de flesta kvinnor får menstruation när de är, ja, vad ska vi säga, yngre tonåren, 13, 14, 15 år, så är det antagligen så att naturen har egentligen tänkt att vi ska börja föda barn ungefär då. Och åtminstone i 20-årsåldern. Yeah. Och om man då börjar i 40-årsåldern, då har nog naturen tänkt att man ska börja trappa ner lite.
Ja, men naturligtvis. Ja. Men detta beror ju på att folk inte vet detta. Det beror ju på den enorma hjärntvätten som har varit. Att det värsta som kan hända en ung kvinna, det är att få barn. För först ska det bli karriär och sen ska det, eller först ska man gå på universitetet. Sen ska man skaffa sig en karriär och sen ska man hitta den perfekta mannen. Och då är de 35.
Mm. Jo, då har ju du sagt 100 gånger, och vi kan säga det igen, att det är ju egentligen rent evolutionärt och biologiskt, så är det ju bättre, smartare att göra tvärtom då. Att först få gifta sig för barn och sen kan man fixa en utbildning och göra karriär. Men i och med att vi lever så pass länge nu, så kan du, om du föder barn tidigt och klarar av det tidigt, och säg att du börjar plugga, säg att du får 3 barn, och så börjar du plugga när det yngsta är 5, du är ju själv antagligen kanske i 30-årsåldern. Det är väl ingenting? Ja.
Nej, absolut inte. Du har många år kvar att jobba sen och göra karriär om du nu vill det. Mm. Nej, men alltså, och faktum är att det gjordes en studie i Köpenhamn på 145 turkiska män som kom till Danmark 1969-70. Alla gifte sig med någon kvinna från hemlandet. Mm. Och många av dem gifte sig flera gånger. Alltså de kanske skilde sig från en, eller så hade de fler fruar. Men de fick alltså, dessa män fick i genomsnitt 6,4 barn. Mm. Sen när deras barn växte upp, då åkte de hem till Turkiet och hämtade partners därifrån. Och detta multipliceras liksom. Så att alltså, de 145 männen som kom 1970, år 2000 hade de gett upphov till 2813 personer.
Ja, jag får lära att jag skrattar. Men, ja, nej, men alltså, det är det här som då gör att man kan inte tolka situationen på något annat sätt än att det är en medveten mörkläggning. För när det är så uppenbart, när det handlar om att om vi bara plockar fram siffrorna och sätter oss, alltså de flesta fjärdeklassare hade kunnat lägga ihop plus och minus där, va? Mm. Och de ändå ska ha det till att det här med befolkningsutbyte är en konspirationsteori och en främlingsfientlig myt. Då går det inte att tolka det på något annat sätt än att, alltså att de säger det fastän det är så uppenbart. Då går det inte att tolka det på något annat sätt än att de vill få djur och jävlar inte att fakta ska komma fram. Och de vill att alla som ser med egna ögon vad som händer ska känna sig som stollar.
Mm, visst.
Eller hur? Och då är ju, och då är det ju så att befolkningsutbytet är medvetet också, är mitt nästa logiska steg där.
Självklart.
Fast de vill inte att någon ska kommentera det liksom.
Nej, förrän det redan är för sent. Och det börjar nästan bli för sent i Sverige.
Ja.
Därför att, som sagt, jag menar, när jag var ung, då var det liksom, jag vet inte, 5-6% invandrare.
Mm.
Och sen så slutade de säga hur många det var. Och så började man räkna bara utlandsfödda.
Mm.
Och så gjorde man om det så att svenskfödd var nu inte 2 svenska föräldrar. Utan svenskfödd kunde vara med 1 utlandsfödd och 1 svensk förälder. Och så vidare och så vidare.
Mm.
Så att de har ju hela tiden försökt. Och jag kommer ihåg för ett antal år sedan, det är säkert 10 år sedan, när jag ringde runt till olika och så försökte ta reda på hur många barn föder svenska kvinnor. Alltså man, så här många barn föds i Sverige. Ja, men jag vill veta hur många av dem är svenskar.
Mm.
Och du vet, han blir vansinnig. Jag började gapa och skrika att alla barn som föds i Sverige är svenska. Så det har ju varit en medveten mörkläggning, och det är därför att det här går, det här är en, alltså vad heter det, nu tappar jag ord här.
En potentiell bomb, gissar jag att du tänker
säga. Säga att det, nej, det är en sån där skala som, alltså det är inte så att det stiger långsamt, utan det stiger snabbare och snabbare och snabbare, snabbare.
Ah, exponentiellt.
Tack för
Ja,
så att det här är mycket, mycket obehagligt. Mm. Och jag lägger länken till den, alltså, den här studien då, som, om de här danska turkarna.
Ja.
Den diskuterades mycket då runt 2000 när den kom. Men nu har den fallit i glömska. Men det var en läsare och lyssnare som skickade till mig. Och den finns på någon sån här... Ja, jag har lagt någon länk här. Det är någon sån här e-bok, eller ja, man kan läsa där om man...
Mm.
Jag tror att den fungerar, men jag är inte helt säker. Men på tal om det här med befolkningsutbyte, så kunde vi ju då notera att häromdagen så gick afrosvenskarna ut i samband med att Robert Mugabe dog.
Mm.
Diktatorn. Och krävde Afrika åt afrikanerna.
Mm. den vita mannen är inte en naturlig företeelse i Afrika. Afrika är för afrikanerna, sa de bland annat. Och även, det här är väl då, ja, det är Mugabes 10 mest berömda uttalanden. Ett annat var, vårt parti måste fortsätta att sätta skräck i den vita mannens hjärta, vår riktiga fiende. Ja, och så sa han också att homosexuella är värre än hundargrisar. De orden känner vi igen. Men det jag undrar, det intressanta är ju inte att Mugabe säger detta. För han var ju helt knäpp, det vet ju alla, va? Utom svenska mainstream media som tyckte han var en hjälte. Men det intressanta är ju att afrosvenskarna hakar på detta. Och jag menar, observera hyckleriet och den totala stolligheten att de sitter i Sverige och säger att Afrika är för afrikanerna, Afrika åt afrikanerna. Vad gör ni då här, undrar jag.
Ja, och det undrar ju Måns Krabbe, som vi återigen ska citera, som har skrivit ett mycket bra blogginlägg. Och han skriver till exempel så här. Jag tänker så här. Om Afrika ska vara åt afrikanerna, så får Europa bli åt europeerna. Mitt budskap till afrosvenskarna blir, man kan inte både ha kakan och äta den. Ni kan inte både ha ett Afrika fritt från vita och samtidigt tro att ni ska ha rätt att bosätta er i Europa. Om afrikanerna ska ha rätt till ett hörn av världen där deras kultur kan få förädlas och frodas i fred, ja, då har givetvis europeerna också samma rätt.
Jo, jag visste, det har jag ser det att han tar alla de här exemplen som vi också har kammat igenom innan, att kineser och japaner, araber, judar och Israel, latinamerikaner och vad det nu kan vara, det har vi sagt 100 gånger innan. Vi har ingenting emot att de har sina egna länder, men varför får inte vi ha det? Det är ju den frågan vi har ställt hela tiden.
Exakt. Och
vi har heller aldrig sagt att det inte får komma hit en enda människa, att det ska liksom vara hermetiskt tillslutet. Det har vi heller aldrig påstått. Men en liksom kraftfull majoritet av det liksom folk som, ja, etniska grupp som härstammar från det området är väl ganska logiskt. Tycker ju alla andra uppenbarligen.
Ja, men precis så är det. Så att egentligen så får vi säga tack till afrosvenskarna för att ni gör detta så tydligt och klart. Och jag tycker att ni ska ta er själva på orden och emigrera till Afrika. Som ju är för afrikanerna.
Ja visst, och tänk vilken tillgång ni är om ni åker till Afrika nu med den fina utbildning och så som ni antagligen har fått i Europa. Va? Tänk så mycket ni kan hjälpa Afrika då med den kunskap liksom som ni har om olika. Och ni kan bli lärare, ni kan bli liksom, ni är ju en tillgång för Afrika om ni åker dit nu,
ja,
såklart.
Ja, absolut. Så det vill vi väldigt gärna uppmana er till.
Absolut.
Men nu måste vi börja prata om Margots monumentala misslyckanden.
Du menar Maggot?
Maggot, ja. Då kan jag meddela att Margot Wallström fick sparken. Det är ju ganska intressant att samma dag som hon avgick, som hon sa att hon skulle avgå, så la SVT Play upp en dokumentär om hennes tid som utrikesminister, de första 4 åren. Och dokumentären, jag har inte sett hela för jag avskyr människan, men jag tänkte jag måste se lite grann här i början. Och då börjar de med några klipp från valdagen. Och då får hon då frågan, ja, nu är det val och du har varit utrikesminister i 4 år. Pallar du 4 år till? Jajamensan, ja! Den feministiska utrikespolitiken ska fortsätta. Så att hon hade för 1 år sedan inga som helst tankar på att hoppa av.
Nej, jag såg att folk skrev det på Twitter att är det inte lite konstigt att det var inte så himla länge sedan det var val och hade hon haft sådana här planer så hade, alltså, då hade det väl varit läge att tacka nej till den posten då i samband med att regeringen tillträdde eller i samband med valet.
Ja, eller? Och nu sägs det också att ja, men hon hade nog sådana tankar redan då, men i och med att det var så krångligt att bilda regering så ville hon ställa upp. På valdagen satt hon och sa till dem som filmade henne att hon minsann skulle vara kvar i 4 år till. Men varför fick hon då sparken? Jo, det var alltså efter påtryckningar från flera länder, både inom och utom EU, och så erbjöd man henne då att avgå på egen begäran. Och så säger mina fåglar att hon kan också ha fattat att hon helt enkelt inte fixar den internationella politiken. Att diplomater och utrikesminister garvar bakom hennes rygg. Och nu sist när hon var i Jemen, du vet, alltså att Sverige tog på sig att försöka medla i den här krisen. Det är många som säger att alltså, hon har bara gjort det värre.
Ja.
Och Sverige betraktas numera som ett insnöat feministiskt dravelland.
Mm. Mm, ja, visst, alltså det är ju, jag såg att du hade skrivit det här i våra anteckningar, just det feministiskt dravelland, och kom genast att tänka på Mads Mikkelsen när han blev intervjuad av en svensk journalist som ville veta vad han tyckte om att svensk film hade skapat någon sån här, jag minns inte vad det heter nu, du vet, kvalitetsstämpel, att det här är mycket kvinnor med den här, du vet, det är 80% kvinnor inblandade någonting, och han var, innan de ens hinner börja liksom ställa frågan, så han, om det här är någon svensk feministisk grej så vill jag inte höra detta. Och så går han därifrån, du vet, och det är ner i kan. Liksom. Och det säger allt om, liksom, om hur, jag tror att han talar för väldigt många danskar och norrmän och alltså våra nordiska grannar, de är skittrötta på oss och bara tycker, om de kunde hålla käften någon gång.
Precis. Ja. Och nu ska jag berätta för dig om några olika länder som har irriterat sig på Margot Wallström.
Ja. Oj, det är en diger lista.
Ja, det är en lång. Jag ska försöka rappa på här. Norge, det var ju då Anders Ygemans uttalande om att norrmännen skulle se sig själva i spegeln.
Mm.
Och att Norge därmed har sagt att de tänker stänga gränsen när Sverige kollapsar. Och då var ju det i och för sig inte Margot som sa det, men hon borde ta tag i det.
Mm.
Alltså, Anders Ygeman skulle aldrig sagt det, men hon borde ha gått ut och sagt någonting.
Ha lappat ihop relationen, ja.
Ja. Danmark, där har vi haft en mediekampanj mot deras utlänningepolitik, som de säger.
Mm.
Och de tänker också stänga gränserna när Sverige kollapsar, så de gillar heller inte oss längre. Finland, där har man inte fått några klara besked från Sverige om de kommer att få militär hjälp enligt Lissabonfördraget. Och samma gäller de baltiska länderna. Sverige vägrar att säga om huruvida vi kommer att hjälpa till.
Mm, trevligt, ja.
Ja. Fransmännen är skitsura för att Sverige inte gav någon hjälp efter den här fruktansvärda Bataclan-attacken.
Herregud.
Då begärde Frankrike hjälp, men Sverige vägrade hjälpa till.
Helt sjukt, ja, det visste jag.
Ja.
Ja.
Sen har vi Ungern och Polen som Sverige ständigt attackerar och jämför dem med fascister och nazister och det ena med det andra.
Mm.
Sen har vi Ukraina. skulle ju Sverige gå in och hjälpa till, du vet, när det blev sånt, du vet, nästan inbördeskrig och så. Och vad gjorde Sverige då? Jo, man satte igång feministiska utbildningar för den ukrainska statsapparaten.
Åh, jag får ont i hjärtat, ja. Mm.
Ja, och ukrainarna hade ju hellre sett matleveranser eller något annat som kunde hjälpa deras
situation. Menar du? Men du menar att de inte kunde tugga på feministiska kurser?
Nej.
Vad konstigt.
Testuggande har de inte hört talas om.
Gode gud, ja. Ja.
Ja, sen har vi Ryssland som är väldigt irriterade över att svenska plan har gjort närgångna överflygningar mot deras fartyg.
Mm-hmm.
Och de retar sig på Sveriges konstiga attityd. Det här är, vi är inte med i NATO fast vi är det lite, men vi är alliansfria fast vi är med i militäralliansen enligt Lissabonfördraget.
Mm.
Och så svenska bidrag till alla, du vet, sådana obskyra organisationer som undergräver Rysslands stabilitet. Bland annat homoorganisationer.
Mm. Och så Sveriges erkännande av Kosovo på det.
Ja, ja, ovanpå det.
Ja, ja. Okej, okay,
det
var Ryssland.
Sen har vi EU.
Och de gillar har, inte ja, ens EU oss? Okay.
Ja, EU är väldigt irriterade för att Sverige ensidigt erkände Palestina och har drivit en egen linje i Mellanöstern för att skapa fred. Och så har det bara blivit värre. Och så har de inte konsulterat EU. Utan Margot Wallström har trott att hon är någon frifräsare. Hon har trott att hon var bäst inom EU.
Mm.
Och Sverige ska komma där och vi ska bringa fred till hela världen. Mm. Och så har det bara blivit värre. Ja, sen har vi då Algeriet, Mali, där Sveriges regering då betalade för att få loss gisslan.
Mm.
Och det är ju någonting som det internationella samfundet har bestämt att det gör man inte, för det stärker bara terroristerna.
Ja.
Mm.
Det var Johan någonting, va, som åkte motorcykel till Mali.
Ja, ja. Mm. Exakt. Visst. Mm. Och jag menar, jag förstår ju att hans föräldrar är jätteglada och att han är glad, men det är inte så man gör.
Nej.
Sen har vi Marocko, där Sverige, sossarna, hela tiden stöder det här, den här så kallade frihetsgerillan Polisario.
Mm. Al-Qaida i Maghrib även kallade.
Ja, ja, exakt. Mm. Och sen har vi ju Saudiarabien. Du vet det här när hon påstod att det var medeltida straff. Och det är ju faktiskt det enda hon har sagt som jag tycker var bra. Men sen tog hon ju tillbaka allt det och sa att vi har verkligen aldrig kritiserat islam. Och vi kommer aldrig att kritisera islam och bla bla bla. Och sen så har vi tydligen inte heller levererat det krigsmateriel som vi har lovat att vi ska göra.
Nej. Alltså hon hade ju rätt i det, att det är medeltida straff och medeltida regim eller vad hon nu sa då. Men problemet är ju att man så säger man inte, och detta är problemet med Margot Wallström i största allmänhet, att hon är en jävla klantskall och en bimbo och, ja, och överhuvudtaget denna regering. Detsamma gäller, skulle man kunna säga, om Ygemans debacle där gentemot Norge. Man uttrycker sig inte så i förhållande till i bilaterala relationer till andra stater. Det gör man bara inte. Men de klampar omkring som elefanter i porslinsaffärer. Sen det de borde göra, det gör de inte. Alltså, om vi då till exempel tar det här med Irans besök då, när de var här. Mm. Där kunde man markerat på olika sätt mycket tydligare när iranierna är här. Och det här tramset med att de inte skulle ta dem i hand och så vidare. Det har aldrig talat om att det är någon iranier som inte tar i hand. Vad är det för dumheter?
Nej, det är inte klokt. Det är inte
så de gör inte det de borde, och istället gör de en massa saker som de inte borde, om du förstår vad jag menar.
Ja, ja, men helt klart, och bara ställer till det. Och ja, jag har några länder kvar. Mm. Egypten, där har vi sossestödet till Muslimska brödraskapet och att man tillåter dem att härja fritt här i Sverige, vilket stärker dem. Och sen har vi Jemen, som jag nämnde innan, det här svenska patetiska försöket att mäkla fred skapade bara fler problem.
Mm. Och
Israel. Ja. Först erkännandet utav Palestina och sen Wallströms uttalande om dödspatruller eller utomrättsliga avrättningar. Och sossestödet till olika terrororganisationer som Hamas, PFLP och Islamiska staten.
Ja,
ja, och det gick ju så långt att Margot Wallström blev ju portad. Hon fick inte lov att resa
på livstid,
in.
På livstid är hon portad, vad jag kan begripa. Israelerna kommer aldrig mer släppa in henne. Är det ganska komiskt att man lyckas göra sig till ovän med både arabvärlden och israelerna samtidigt. Jag tror Margot Wallström är ganska ensam om den bedriften faktiskt.
Och samtidigt påstår att de, alltså, sig har förutsättningar att skapa fred mellan dessa parter.
Mellan två parter som hatar en.
Mm. Ja.
Ja.
Och eller, varandra.
Ja, och varandra. Ja.
Ja, sen har vi då faktiskt även USA. Och det är ju det här som nyligen teamade, det här att Sverige ville skriva på något upprop om att förbjuda kärnvapen. Och jag såg att någon spekulerade i det här att ja, men Wallström, hon formades ju utav Olof Palme och hans idealistiska utrikespolitik. Och trodde att ja, men nu jag kan gå vidare med detta och Sverige har en lång historia av att vara mot kärnvapen. Och så. Sen visade det sig ju då bara det att det fanns ju inget stöd i riksdagen för detta, och man tillsatte någon utredning som sa nej, det här kommer att bli katastrof, det här kan Sverige absolut inte skriva på.
Förlåt, jag skrattar, men jag ser att du har skrivit upp ännu fler länder här utan kommentar. Kina,
ja.
Serbien, England och Brasilien. Och jag tänker så här, finns det något land som inte retar sig på oss? Är det,
nej,
Island kanske, i och med att de fortfarande gillar Lagerbäck?
Ja, det skulle möjligtvis vara det, du. Men nu kan vi konstatera att Mats Knutsson på Sveriges Television, han har också skrivit en artikel om alla kontroverser. Att hennes tid som utrikesminister har kantats av kontroverser. Varpå han tar upp flera av de här sakerna som vi nu nämnde. Kan man läsa om man vill.
Mm. Han brukar vara bra faktiskt. Det är en av våra kollegor som vi faktiskt tycker sköter sitt jobb. Men det verkar vara klart med ersättare till Margot, ju.
Ja, det var också Mats Knutsson, tror jag, som gick ut med det för några timmar sedan, eller någon timme sedan, om att det blir Ann Linde som nu är EU-minister. Vad man kan säga om det, en bra sak med henne är att hon kommer från Helsingborg. Det är ju såklart en väldigt bra sak. Ja,
ja, men, det, ja vi har
men
ju...
man kan också säga, hon har ju faktiskt i skillnad från många av de andra så har hon utbildningar. Mm. Hon har studerat statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi och avlade en kandidatexamen i statsvetenskap 1994. Hon har jobbat länge på regeringskansliet som departementssekreterare, som politisk sakkunnig och bla bla bla. Så här, det här är ingen... alltså planta som bara kommer in för att hon har gått SSU-vägen. Utan hon kan faktiskt saker. Det sämsta med henne är ju den här bilden där hon också tog på sig huckle när de var nere i Iran.
Ja. Men hon kanske inte tänkte efter där. Vi ska ge henne the benefit of the doubt. Jag gillar verkligen att hon har en ordentlig utbildning och bakgrund. Mm. För det var ju Uvälskan som gjorde en genomgång av regeringens utbildningsnivå ganska nyligen, hör jag för mig, för något halvår sedan eller så. Och det var ju inte mycket att hänga i julgran där alltså.
Nej, jag tror jag har sett artiklar som visar att de svenska politikerna är de sämst utbildade i EU.
Ja,
i de allra flesta andra länder så har de högsta, alltså toppolitikerna, de har höga akademiska utbildningar och har också arbetat innan de gav sig in i
politiken. Angela
politiker.
Merkel är väl någon slags doktor i kemi eller vad det är till exempel.
Ja.
Jo, nej, men visst, inte för att jag menar att man måste ha en universitetsutbildning för att vara smart. Man kan vara street smart ändå, va? Men problemet med svenska politiker är att de är inget av det. De kan inte verkligheten överhuvudtaget. Hade det varit så att de hade jobbat 20 år på ett städjobb, du vet, då hade de vetat någonting om verkligheten. Men väldigt många av dem, framförallt sossarna, även andra, de kommer från ungdomsförbunden och har inte gjort någonting annat än varit politiska broilers hela sitt liv. Fostrats in i den här politikerrollen. Och de vet inte knappt hur man torkar sig häcken. Så att och det är negativt.
Ja, men man kan säga det absolut bästa med Ann Linde, om det nu blir hon, vilket allting tyder på, det är att det inte blir Karin Jämtin och inte Annika Söder. Annika Söder är ju då dotter till Karin Söder, den gamla centerledaren. Mm. Och hon har då jobbat som kabinettssekreterare under Margot Wallström. Och jag skrev ju en artikel för något halvår sedan, jag ska komma ihåg att lägga in den länken också, om att Wallström inte har en aning om vad som händer på UD. För det är Annika Söder som har skött departementet.
Okay.
Och så har de bara kastat fram henne och hon ska säga sina dumheter och åka på resor hit och dit. Så att hade vi fått Annika Söder så hade det varit en fortsättning på den här katastrofpolitiken, den feministiska utrikespolitiken. Och hade det blivit Karin Jämtin, som ju är den som egentligen styr Socialdemokraterna.
Mm.
Alltså hon är ju toppen i det här The Dirty Dozen som Johan Westerholm har skrivit så mycket om. Så Löfven hoppar när Karin Jämtin talar om för honom att han ska hoppa.
Mm. Var det inte hon som... Nej, det var det inte. Var hon partisekreterare?
Nej, hon var det, men så hoppade hon av. Och sen blev hon då chef för SIDA.
Mm-hmm.
Men tydligen... Så att hon har väl tänkt att det är bättre att jag bara är i bakgrunden, så får de inte reda på att det egentligen är jag som styr. Men det kan vara så att hon har liksom tyckt att hon har hamnat i för mycket medieskugga. För hon var uppenbarligen sugen. Men det vi kan hoppas på nu med Linde, det är att hon kastar ut alla de här idioterna som har drivit den här feministiska utrikespolitiken. Alla de som skrev på det här uppropet, du vet, om att vi kan inte arbeta här om Sverigedemokraterna får någonting att säga till om.
Okay.
Att hon rensar ut dem och anställer kompetenta människor och lägger ner den här feministiska utrikespolitiken och börjar att föra en vettig och diplomatisk och bra politik.
Mm. Ja, hoppas kan man ju alltid. Men tydligen så finns det röster som höjs för att nu har ju de kandidaterna du har räknat upp nu är ju bara kvinnor. Mm. Men det är tydligen ett måste.
Ja, enligt Lena Melin är det ett måste.
Men det står, en feministisk regering kan inte utse en manlig utrikesminister. Men okej, kan inte regeringen sluta vara feministisk då? Eller?
Ja, exakt. Det är det jag hoppas med Ann Linde. Mm. Att man slutar prata om, ja, de kan väl kalla sig feminister om de vill, men det här att det just var en feministisk utrikespolitik, vilket ingen förstår vad det egentligen var för någonting. Mer än kaos och katastrof. Och att sätta på sig huckle när muslimska män kräver det.
Ja, och jag vill bara säga det om Margot Wallström innan vi syr ihop den här Wallström-säcken, att jag är väldigt glad att hon avgår. Jag vet inte hur hon är alls som person, men som politiker och utrikesminister har hon varit en fullständig katastrof, och hon lider svårartat av, vad är det här syndromet heter, du vet, när man tror att man är smartare än vad man är. Du har ju något begrepp på det ju. Du vet,
det kommer jag inte ihåg.
Överskattar sin egen förmåga. Ja, skitsamma, hon överskattar sin egen förmåga konstant i alla fall. Och jag tror att det var ju nämligen så här att Göran Persson hade väldigt svårt för Margot.
Mm.
Så han tyckte att hon var dum i huvudet, så han skickade ner henne till Bryssel. Och då, jag tror att om inte förr, så då fick hon för sig att hon vann någonting. Mm. För att hon var ju kommissionär, och det var fantastiskt. Och det berodde på, hon förstod inte att anledningen till att hon befann sig där nere var att ingen pallade med henne. Eller att dåvarande statsministern inte pallade med henne, rättare sagt. Utan hon trodde det berodde på att hon var så duktig. Och,
ja.
Och efter det så har hon lidit av den här sjukan, liksom, att hon tror.
Menar
att
du megalomani?
Nej, det är det här att riktigt smarta människor underskattar ofta sig själva, alltså de ifrågasätter sig själva, du vet, och tänker väldigt mycket att klarar jag detta och sådär, medan de som är lite halvkorkade, de tror att de kan allting, för de har inte tillräckligt mycket vett att ifrågasätta sig själv, om du
är
fattar
det
vad jag
där
menar.
Kryning-Doppler.
Just det, precis, exakt. Fast det heter det Kryger-effekten. Heter det det?
Ja, något i,
ja,
den
någonting i den stilen. men skit, men detta menar jag har varit grunden till det grundläggande problemet med Margot Wallström, är att hon är inte uppgiften mogen, och hon har inte tillräckligt bra omdöme för en sån tung post som utrikesminister. Och hon är värsta sortens katastrof i och med att hon tror att hon är smartare än vad hon är.
Ja, och nu har jag hittat länken. Dunning-Kruger-effekten är en kognitiv bias som innebär att den som är inkompetent också är oförmögen att förstå att den är inkompetent.
Exakt, där har vi det i ett nötskal. Så att om du nu säger att Ann Linde, trots att hon är helsingborgare, är en kompetent person, då väljer jag att tro dig, ta dig på orden och hoppas att du har rätt och att det blir hon. För det kan inte bli mycket sämre hur som helst än vad det har varit.
Beskedet ska komma imorgon, och det kan också vara så att det blir en stor omskiftning av hela regeringen, för att man måste tillsätta någon ny som EU-minister, och dessutom så är ju Strandhäll, hon är ju ledig för hon har haft dödsfall i familjen, och har mina fåglar rätt så kommer hon inte tillbaka.
Okej. Så det kan vara ett smidigt sätt att fasa ut henne också där då, i samband med den här familjekrisen.
Tragedin.
Och
sen är ju dessutom Amanda Lind gravid. Men han vågar väl inte, Löfven vågar väl inte sparka ut en gravid kvinna. men det kan bli flera nya ministrar. Vi får se när vi får beskedet imorgon.
Det får vi göra, och nu så måste vi nog ta och avsluta för idag, Ingrid.
Ja, vi har dragit över rejält idag, så att nu säger vi bara ha en fantastisk vecka, och så hörs vi igen på fredag.
Det gör vi. Tänk på att stötta oss på hemsidan om ni har möjlighet, och klicka på annonser och läs våra artiklar och lyssna på poddar på Nontube och Spreaker och Podbean. Ha det bra!
Puss och kram!